Nya drönarattacker mot militära byggnader i Moskva i veckan. Och nyligen användes också någon sorts vattengående drönare vid attacken mot Kerchbron mellan den ockuperade Krimhalvön och ryska fastlandet. Vad är det här för vapen som nu tar plats i armadan av hypermodern teknik som blandas med urgammal skyttegravskrigföring? Och hur mycket opererar egentligen ukrainska specialstyrkor på rysk mark? Radiokorrespondenterna Ryssland idag med mig, Marie-Louise Kristola. Den här veckan i slutet av juli jobbar vi med lite utspridda deltagare som det ju lätt blir i semester- och orienteringstider. Välkommen Hans Livong, docent i försvarssystem på Försvarshögskolan och forskare i marina system på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Hallå, var är du någonstans?
Jag är några mil väster om Åre för orienteringstävlingen O-ringen.
Ja, du har precis sprungit en tävling där i fjällterrängen utanför Åre. Och nu sitter du i något litet tält, tror jag.
Ja, precis. Det ösregnar här utanför Åre. Så att jag har dragit på mig torra kläder och satt upp ett litet tält där jag sitter.
Och din stackare, har du sprungit i ösregn också?
Ja, det har jag gjort. Så att, men man håller sig varm, så det är ingen fara.
Ja, men nu får du vara lite i värmen här med oss i podden då.
Ja, ja. Ja, det ska jag vara.
Carolina Wendel-Palin, forskningsledare för Rysslandsprogrammet på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Du sitter i sol, tror jag, på Ljugarn, Gotland.
Ja, eller solen är i alla fall utomhus. Jag sitter inomhus.
Jaha, okej. Men du är också torr om fötterna då?
Jajamän.
Okej, och du kan se Östersjön?
Jag kan se Östersjön och jag kan se min familj som njuter av sommaren utanför.
Okej, vi ska inte hålla dig för länge här, men vi ska ju prata bland annat om vad som händer till havs nu, så det är bra att du är med och har rätt vy där. Och Fredrik Wadström, tidigare Rysslands korrespondent, just nu utsänd i Ukraina. Du sitter utanför ett skyddsrum, tror jag, i centrala Kiev.
Just det, här vid hotellet. Man får ju alltid se till att man vet var man befinner sig när man rör sig i staden, för när som helst kan det ju komma ett flyglarm.
Mm, vi hoppas att vi ska klara oss här och att du ska klara dig framförallt under sändningen. Ja, sommar eller inte, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina tar ingen paus. Attackerna mot civila mål, historiska byggnader som katedralen i Odessa och ukrainska spannmålsdepåer fortsätter. Om ni skulle beskriva utvecklingen så här den senaste tiden nu i slutet av juli, hur skulle ni beskriva den, Carolina?
Ja, men det är ju väldigt mycket av ett utnötningskrig. Ingen av sidorna verkar ha kraften att avgöra. Och vad jag förstår så rör sig ju fronten i meter snarare än i kilometer just nu. Och det fanns nog väldigt överdrivna förväntningar på vad den här ukrainska motoffensiven kunde åstadkomma. Och eftersom man fortfarande inte har luftherravälld över sitt eget territorium och ännu mindre naturligtvis över de ockuperade territorierna, så är man ju sårbar för ryska anfall fortfarande.
Överdrivna förhoppningar, Hans Livong. Håller du med?
Jag håller med, och jag skulle säga att det känns som det har gått lite stå, eller helt enkelt det är ett utnötningskrig som sades. Så att ja, det går långsamt tyvärr.
Mm. Fredrik Wadström, känner du av det här också på plats i Kiev?
Det beror på vems förväntningar vi pratar om. Jag är inte säker på att ukrainarna hade jättestora förväntningar, utan såg det som ett uppdrag som skulle genomföras, och så tar man det steg för steg. Och nu sägs det att en ny fas har inletts. Och samtidigt som vi hör att det sipprar ut rapporter från fronten, där vi vet ganska lite just nu om vad som händer, så är det ju samtidigt de här ryska anfallen mot ukrainska städer. Det är nästan dagligen som det regnar robotangrepp och drönarattacker. De flesta skjuts ner, men en del kommer fram. Och det är de två sidorna, fronten och städerna, som blir angripna från luften som syns här.
Mm. Men samtidigt så börjar vi också se fler attacker på rysk-kontrollerat territorium, väl?
Ja, det är ju en del egentligen av den stora offensiven. Vi tänker oss hela tiden kanske att det ska vara längs den här frontlinjen, och att det är så att säga södra och östra Ukraina, men även sånt som sker med logistik och Krim, bombningar av bränsledepåer och ammunitionsförråd. är ju också en del av att försöka skära av för ryssarna.
Just det. Vad är det som händer här? Alltså, du sa att det är mycket vi inte vet om hur man egentligen försöker driva den här motoffensiven. Vad är din bild på plats, Fredrik?
Att Ukraina har släckt ner väldigt mycket av informationen. Jag tror inte att vi har fått så lite information sedan den storskaliga invasionen började. Då kan vi kanske jämföra med att i början så var ju på något sätt alla spjäll öppna. Alla mobiltelefoner överallt i hela Ukraina skickade hela tiden saker i sociala medier. Så det gick ju att kartlägga nästan steg för steg för den som hade möjlighet att överblicka allting. Och det där har ju ändrat sig över tid, och nu inför den här motoffensiven så har man ju valt att gå en motsatt väg där man helt enkelt stänger ner väldigt mycket information. Så jag tycker att det är väldigt svårt att förstå var den befinner sig, mer än att det är väldigt tufft. Ryssland faller inte ihop vid frontlinjerna, det ser man ju, utan det pågår ju väldigt hårda strider. Men i övrigt är det ganska svårt att upptäcka, skönja riktigt konturerna, tycker jag.
Ni som följer det här på håll, Carolina Wendel Palin och Hans Livong, är det även för er svårare att följa och tolka vad som egentligen sker nu? Vad säger Carolina?
Ja, men det är det ju definitivt. Jag tror att många i väst i alla fall har underskattat hur svårt det är att bedriva anfallskrig. För nu är det ju befästa områden och minerade områden som Ukraina ska försöka ta sig an, och det är mycket svårare. Och det är ju så också att ingen av sidorna kan ju hoppas på att man kan genomföra några stora strategiska överfallsattacker, utan båda ligger ju just och nöter på varandra. Sen tycker jag det är intressant också det här, de olika räderna som görs in på ryskkontrollerat territorium, men också ryskt territorium då. Jag tror att en del av det här är också att uppnå en psykologisk effekt på Ryssland, att det här kriget ska kosta även för Ryssland. Och jag tror inte heller att det är någon slump att man genomför det när ryska semesterfirare är på Krim, så att de tvingas då åka igenom ockuperat område tillbaka till fastlandet.
Mm. Hans, vad vet vi om vilka det är som genomför de här räderna in på rysk kontrollerat och ännu längre in också på ryskt område?
Ja, jag upplever att vi vet rätt lite. Det är mer anekdoter som kanske då beskrivs, som kanske är liksom mer i propaganda syfte, flera av de här attackerna eller räderna. Men sen finns det också de mer tydligt militära attackerna mot logistikkedjan. Men om vi pratar på de här spektakulära mot Moskva och så vidare, då vet vi rätt lite. Och vi vet, vi har bara anekdoter egentligen kring det här.
Mm. Men vad finns det för anekdoter och vad finns det för misstankar då? Vad är det som hörs, precis, om något hörs?
Ja, det är väl egentligen hela vägen från att det är så att säga ukrainska så att säga specialförband som är inne i Ryssland, men också att det skulle kunna vara pro-ukrainska grupper som finns i Ryssland. Det är ju hela den skalan, och jag tror säkert att vi också, en del av attackerna görs av pro-ukrainska grupper, och en del andra har mer reguljära förband bakom sig. Så att det är inte säkert att de sker på samma sätt, alla de här attackerna vi har hört talas om.
I veckan så kan det i alla fall ha låtit ungefär så här några mil utanför Moskva. Ja, det här ska alltså vara ett drönarljud från en privatinspelning av en drönare över Moskva, publicerad av brittiska tidningen Telegraph. Det här är ju väldigt långt, alltså det är ju, om jag förstår saken rätt, 50-60 mil från ukrainska gränsen. Kan de köra så långt utan att bli upptäckta på vägen, eller måste det då vara någon som, några grupper eller några som är stationerade närmare huvudstaden som skickar iväg de här drönarna?
Ja, precis, jag är lite sugen på, man hörde ju på ljudet där att det var någon typ av enkel förbränningsmotor. Det gick nog rätt långsamt, så att om man analyserade ljudet så kan man nog dra en del slutsatser. Rent tekniskt kan de nog flyga hela vägen från Ukraina till Moskva, men de där typen av drönare som vi hörde är så pass långsamma och lätt nedskjutna, troligtvis. Så att det ryska luftförsvaret skulle utan problem plockat de här långt innan Ryssland, innan Moskva, om det var så att de sköts hela vägen från Ukraina. Så det skulle ju då peka på att de har startat en bit in i Ryssland, nära Moskva, och sen skjuts ner då av luftförsvaret över Moskva. Och det är då kanske inte speciellt avancerade attacker, utan det är mer för att visa sin potensen att man kan komma så långt in i Ryssland, snarare än att man har ett specifikt militärt syfte med den där attacken.
Mm. Är det någon fler som vill kommentera här? Jag ställer frågan så här nu eftersom jag inte ser er.
Ja, jag tänker också att det är ju väldigt svårt att avgöra vad ryssarna har för beredskap, för att ända sedan den 24 februari i förra året när den storskaliga invasionen inleddes, så har ju Ryssland liksom varit inställt på andra saker än det som har hänt. Och i invasionen så hade man ju planerat för vissa saker och så hände inte det. Och jag sitter ju och undrar med de här drönarattackerna om de faktiskt inte tittar åt det hållet. De är liksom upptagna med annat. Den ryska armén och ryska försvarsapparaten är ju på något sätt utsträckt till så många saker. Man skickar truppförband från Stilla havsregionen borta vid Vladivostok till Ukraina, eller åtminstone till nära Ukraina, så att de kan gå in och på något sätt flytta runt folk och gör saker, så att man vet inte riktigt vad de är kapabla till och vad de har övervakning till. Så att det är de frågor som dyker upp. Jag tror också att de mycket väl kan ha färdats en mycket kortare väg och att det är in i Ryssland de har utgått. Men man blir så osäker på Rysslands förmåga att titta på rätt saker efter allt konstigt som har hänt det senaste 1,5 året.
Ja, vad säger du Carolina om den här drönarattacken i Moskva i veckan?
Ja, men återigen, precis som Fredrik säger så det väcker en mängd frågor om det ryska luftförsvaret. Och det är svårt att få ett heltäckande luftförsvar, och det är fortfarande så att Ryssland är världens största land till ytan. Hur ska man prioritera med de resurser man har? Man kan inte ha en komplett luftförsvarskedja överallt. Det går inte. Och då är det ju intressant. Man har ju satt upp då luftförsvarssystem på taken i Moskva. Vilket återigen, det sänder ju den här psykologiska signalen till Moskvas medborgare att kriget är här. Det pågår även i Moskva ändå. Men trots det här då så lyckas man ju inte skydda Moskva totalt från angrepp från de drönarna.
Och det verkar också kanske börja flytta mer och mer ut till havs. Det ryska försvarsdepartementet säger sig också ha skjutit sönder 2 så kallade havsdrönare, eller vad vi nu ska kalla dem för, som ska ha attackerat en rysk patrullbåt i Svarta havet i veckan. Och även då mot förra veckans attack mot bron mellan ockuperade Krimhalvön och ryska fastlandet, så ska ju någon sorts drönare till havs ha använts. Vad är det här för vapen, Hans Livong? Du forskar ju på den här sortens teknik.
Ja, det finns ju flera länder som har utvecklat den här typen av vapen. Oftast kan man säga att det är som en liten båt helt enkelt på ytan. Fjärrstyrd, finns det ingen ombord som kör. Och sen så har man då någon typ av styranordning och ett antal sensorer på den här. De bilder jag sett från Ukraina ser ut som vattenskotrar helt enkelt, som man har byggt om till att kunna vara självstyrda. Men det kan nog vara alla möjliga små båtar man har valt att använda som redan har funnits, som man sedan har byggt om till det här vapnet, om vi säger så.
Okej, men man ska mest se det som en sorts båtar som man kan fjärrstyra och utrusta med ammunition då. För havsdrönare, precis, man tänker ju fortfarande att de flyger, men det gör de inte.
Nej, det finns nog både och här, men vi har sett sådana som har använts både mot hamnar på Krim och mot fartyg, och diskuterats om det var också de som attackerade bron. Och det var helt enkelt mindre ytgående båtar, snabbgående båtar tänkta i en vattenskoter fast utan en förare på helt enkelt, men kanske med någon typ av vapen eller laddning.
De här farkosterna har kallats för kamikazebåtar, har jag sett i en del media som är specialiserad på försvarsindustri och sägs kunna bli väldigt betydelsefulla då i eventuellt kommande strider till havs. Har ni hört någonting om det där, Carolina och Fredrik?
Jag tänker att det här är också ett tecken på Rysslands dåliga beredskap. När man satte igång den här storskaliga invasionen så är jag säker på att Kreml räknade med havsherravälde över Azovska sjön som är innanför Krim och svarta och ryska fastlandet och Ukraina och sen Svarta havet, den stora innanhavet där söder om Krim. Och att man visste att man hade Svarta havsflottan, Krim, man kontrollerade väldigt mycket av hamnar, man tog också södra kusten i Ukraina. Och så visade det sig att ukrainarna hittade nya sätt att angripa Ryssland på. Bland annat de här drönarna, men också med långdistansvapen. Inte bara sådana man fått från väst, utan också egna raketer, Neptunraketer som sköt sönder den här pansarkryssaren Moskva. Så jag tror att Ryssland har liksom legat steget efter. Och jag tror att det är det som vi också ser med den senaste attacken mot Kerchbron. Att det fanns liksom ingen riktig tanke från början om att det var det här som skulle kunna ske. Och Ukraina har med innovation och med nya speciella sätt att arbeta gjort saker som Ryssland inte har varit beredd på. Och Ryssland springer fortfarande lite efter och försöker komma ikapp och förstå vad det är för hot de möter.
Carolina Wendel-Palin, det här, nu pratar vi om drönare och nya havsdrönare, men det är ju annan teknik som används också i det här kriget. Du talade om telekrig, tror jag?
Ja, och båda sidorna har ju varit duktiga på att utveckla telekrigsförmåga då.
Vad är det för något då?
Det är att försöka styra ut varandras signaler eller att genom att plocka upp signaler eller signalsignaturer så kan man avgöra var till exempel en stabsplats eller ett vapensystem är beläget. Så att det är, man kan säga att det är en krigföring där man använder sig av signaler.
Okej, och stör ut varandras förmåga då att både anfalla och försvara sig eller?
Ja, och det har man ju då legat och gjort i flera år, allt sedan 2014 längs med kontaktlinjen i östra Ukraina. Båda sidor har blivit allt bättre på detta.
Och vem vinner det här kriget då? Eller vem är, vi hörde Fredrik säga här att Ryssland verkar vara ligga lite efter Ukrainas förmåga när det gäller att utveckla nya drönare till exempel.
Ja, men just vad gäller telekrig tror jag att båda sidor är ganska väl framme. Däremot så håller jag helt med om att Ryssland har ju underskattat Ukraina och det har man ju gjort konstant allt sedan sedan man inledde den fullskaliga invasionen, och man fortsätter att underskatta Ukraina skulle jag säga.
Alltså det här med telekriget i sig tror jag, det lilla jag vet och lilla jag har hört, att Ryssland ändå har tagit ganska stora steg. Ukrainarna pratar ju inte officiellt om det särskilt mycket. Det kommer ju inga liksom, pressmeddelanden eller uttalanden från officiellt håll. Men det som kommer genom sociala medier eller i journalisters direktkontakt med människor som varit vid den ukrainska delen av fronten, så är de ju rätt bekymrade, tycks det, över att ryssarna har blivit så pass bra i det här telekriget, att Ukrainas drönarförmåga har inte alls samma effektivitet som haft tidigare, och det har väl påverkat den här motoffensiven. Så just på den fronten verkar ju ryssarna ha kommit i kapp och hittat någonting som nu är ukrainarna kämpar med.
Hans, vill du lägga till någonting här från ditt tält?
Ja, precis. Nej, men alltså, telekrig är ett väldigt brett område, men det som Ukraina kanske ändå har lyckats med, det är ju att de har implementerat nya typer av system som har gjort det mycket mer komplext att bedriva telekrig idag än bara för några år sedan. Till exempel med att använda civila drönare som kompletterar så att säga, signalbilden gentemot hur det var traditionellt.
Just det. Hackerattacker har man ju hört också mycket om under det här året som invasionen har pågått. Hur är läget där?
Ja, men hackerattacker har ju pågått allt ifrån första dagen som det här den fullskaliga invasionen inleddes. Och det finns studier som visar att Ryssland hade förberett sig genom att vara närvarande i olika ryska eller olika ukrainska IT-system innan, så att man kunde aktivera den närvaron då. Men det som kanske har fått mindre uppmärksamhet, det är ju faktiskt hur Ukraina inledde hackerattacker gentemot Ryssland, och hur man fick med sig också ett politiskt motiverat hackernätverk internationellt. Och Ryssland var väldigt illa förberett på detta.
Mm. Fredrik?
Jag tror att förväntningarna från omvärlden, så att säga, när vi inte visste vad som skulle hända förra vintern, var nog att när det drar igång, då kommer Ryssland försöka bara stänga ner Ukraina och liksom dra ur pluggen. Och det hände ju inte. Och även om det har varit ett extremt aktivt hackerkrig, så tycker jag ändå att den stora slutsatsen man kan dra är att det blev ju mindre av ett IT-krig och mycket mer av skyttegravar än vad förutsatserna var när folk tittade på det. Den moderna krigföringen, det digitala kriget, något vi inte har sett tidigare, och så plötsligt så var det ett krig som vi verkligen hade sett tidigare med de här inslagen av drönare och IT. Så att hackerdelen har ju spelat mindre roll än vad man åtminstone pratade om i förhand. Fast kanske mycket större roll än vad vi känner till.
Mm. Jag tänkte ställa en fråga.
Jag skulle vilja lägga till en sak. De här drönarna och kanske en del appar som man använt för att koordinera förband i Ukraina är ju egentligen ett exempel på den digitala tekniken har flyttat ut i skyttegravarna. Det vill säga att vi pratade gärna om cyberattacker som mot stora servercenter och så vidare. Men det som har hänt här, och som kanske är nytt, det är ju att den digitala tekniken också nu finns i skyttegravarna. Det vill säga att de soldaterna i skyttegravarna använder digital teknik för att få information. Och där har inte riktigt då telekrigsbiten följt med. Så att vi har ändå sett nya typer av digital teknik och nya arenor för cyberattacker. Mycket lokala och mycket då frontnära sådana situationer som inte riktigt är med på den traditionella skalan.
Jag tror också att jag håller med om att många hade nog överdrivna förväntningar på vad ett cyberkrig eller cyberkrigföring kunde uppnå i ett krig. Det är alltid så att det kommer vara mer effektivt att helt enkelt slå ut ett elsystem med robotar, skulle jag säga. Det är komplicerat att ta sig in i datasystem och få rejäl effekt. Men hackerattacker är ju mycket mer än det. Och till exempel cyberspionage, det vet vi inte idag, skulle jag säga, hur pass effektivt man har bedrivit och hur stor effekt det har fått. Och sen har man ju även använt hackerattackerna kanske mer för att nå psykologisk effekt. Och där skulle jag säga att Ryssland hade nog ganska höga förväntningar som inte infriades. Man underskattade hur pass enad den ukrainska befolkningen ändå skulle vara efter attacken då.
Hans, jag måste få fråga dig, när du berättar om cyberkriget i skyttegravarna och apparna där som används. Vad är det? Hur används de? Kan du ge någon bild av det där?
Ja, men det som har varit anmärkningsvärt är ju liksom att internet i stora delar har funkat. Mobilt internet har funkat i Ukraina under delar av kriget. Och det har gjort att man har kunnat använda appar utvecklade till helt andra syften på rätt innovativa sätt. Till exempel när man har ukrainska förband har sett en rysk enhet, så har man kunnat använda appar för att kommunicera med andra förband och tala om vi skulle vilja ha en artilleribeskjutning till det här området. Och det är ju verkligen ett exempel på den moderna digitala tekniken som vi alla har i fickan idag, hur den faktiskt används i kriget. Och så att säga, och då att internet, mobilt internet, finns i stora delar av fronten och har i alla fall funnits. Nu tror jag att det är lite annorlunda nu när fronten är mer statisk än vad det var förut. Men det är ändå saker som också har så att säga förändrats gentemot hur vi tänkt oss att ett krig skulle ske.
Så det är både det här urgamla, omoderna, vidriga skyttegravskriget och så samtidigt hypermodernt nere i de här skyttegravarna.
Ja, Precis, och det kanske är så vårt samhälle funkar idag, att vi har mobilen i fickan i fredstid och då tar man med sig den i krigstid, och det kan man då, om man har innovativa och självtänkande soldater, använda för, på kreativa sätt, för att kunna nå fram och sprida information till exempel mellan förband.
Jag måste bara få ställa en sista fråga om de här drönarna till er alla, för idag så kom ju uppgifter om att dels har ett 40-tal ukrainska företag skrivit kontrakt med den inhemska försvarsindustrin om att utveckla nya drönare som Ukraina ska använda då i kriget. Och SVT rapporterar samtidigt om att Ryssland är på väg att bygga upp en enorm fabrik, stor som 8 fotbollsplaner ska den vara, för att tillverka drönare utanför Moskva. Och redan nu så sitter det studenter där och monterar iranska drönare som har skickats till dem. Alltså, hur ska man se på den här utvecklingen? Utnötningskrig pratade ni om i början.
Ja, härifrån Kiev så är det klart att de här iranska drönarna är en stor fråga. Alla här frågar sig ju hur länge ska vi behöva ha de här svärmarna som flyger in över ukrainskt territorium och över ukrainska städer, och som kräver väldigt bra luftförsvar som kan skydda städerna. Kiev just nu är ju väldigt skyddat med någon slags järndom som stänger luftrummet här över. Det är väl kanske bara i Tel Aviv eller någonting som är bättre i världen. Men det är ju ett stort land, det är många städer och folk lever ju med det här hotet hela tiden. Så här tittar man ju väldigt mycket på den typen av nyheter om vad Ryssland får för skeppningar över Kaspiska havet från Iran och vad de har för kapacitet att själva. Och hur företag världen över kanske också bryter mot, medvetet eller omedvetet, mot sanktioner och levererar komponenter till de här drönarna. Kanske inte direkt, men genom mellanhänder.
Hans?
Ja, de här drönarna är ju egentligen ett väldigt billigt alternativ till kryssningsrobotar. Och det är ju tyvärr så att det som får effekt nu är det man kan ha mycket av. Och det är därför till exempel Ryssland satsar på det här. Det kanske inte är det mest avancerade och potenta vapnet, men många av det gör att det får väldigt stor effekt ändå. Och det är ju det ska tolka det här. Det är så att det här är ett vapen man kan tillverka många av med relativt begränsade resurser, och därmed kommer det få effekt på kriget fortsatt också.
Carolina?
Ja, men jag tror både Ukraina och Ryssland står inför utmaningen att man dels måste få fram resurser snabbt, men eftersom båda nog också ser att det här kan bli ett långt krig, så måste man också bygga resurser på sikt. Det kommer vara den stora utmaningen. Just nu så är nog billiga drönare en av vägarna framåt att bygga förmåga på kort sikt i alla fall.
Hörrni, vi börjar närma oss slutet. Sist när jag fick leda den här fina podden, då hade röken precis börjat lägga sig efter Yevgeni Prigozjins och Wagnergruppens uppror och försök att gå mot Moskva. Då talade vi om hur den händelsen försvagade Putin. Men jag undrar, hur har det egentligen gått? Hur har Putins ställning påverkats under de här veckorna som gått sedan den där turbulenta midsommarhelgen? Fredrik Wadström?
Jag skulle säga att den är oklar, och det är ju inte bra för Putin. Han lever ju på något sätt på det här med en tydlig, stark ledarroll där han uppfattas som en stabil och gärna farlig maktspelare. Och just nu är det väldigt oklart vem som har inflytande över honom, var hans begränsningar ligger, och den där oklarheten är någonting som inte spelar Putin i händerna.
Vad säger Carolina?
Ja, men jag skulle säga att han definitivt var försvagad efter Prigozjins uppror. Det var han som hade skapat Prigozjin, och han har dessutom kallat honom för förrädare, och ändå får Prigozjin behålla mycket av sina tillgångar och han får fortsätta sin verksamhet med Wagnerförbanden då från Belarus territorium nu. Man ska inte bara stirra sig blind på Putins popularitetssiffror, utan jag skulle säga att det absolut viktigaste för Putin, det är ju också att hålla eliten samlad och lojal mot honom och den politiska ledningen i stort. det är där han inte får framstå som försvagad. Och det vi ser nu, det är ju mycket av utrensningar och bestraffningar, men också belöning då för de som har varit lojala.
Precis, och de här utrensningarna, bestraffningarna och belöningarna, stärker det Putins ställning, Hans?
Ja, det är svårt för mig att säga. Det jag funderar på här är ju egentligen vad de högsta militära ledarna tänker i Ryssland. Och jag skulle ju kunna tänka mig att de tycker att det här är en total, hela den här händelsekedjan är någonting som har försvagat Putins ställning och Putins trovärdighet i, liksom, i hur de borde utveckla kriget.
Dagens radiokorrespondenterna i Ryssland har alltså handlat om drönare och skyttegravar. Men vi brukar ju avsluta med era egna spaningar i den där ryska kristallkulan, veckans kremlologi. Vem vill börja? Carolina?
Jo, men jag går nog vidare då på Prigozjin-temat. Det som har uppmärksammats mycket nu är att man har kommit med en lagförändring som gör att man kan kalla in till värnplikt ända upp till 30 års ålder. Så det har uppmärksammats väldigt mycket. Men en annan del av den här lagändringen, den består i att regioner ska kunna bilda det som kallas militariserade företag. Och det är ju snarare någon slags vaktbolag, men de ska ändå ha en lätt beväpning. Och för mig är det en gåta att man återigen går på den linjen att man skapar ytterligare otydlighet och ytterligare beväpnade formationer i Ryssland. För mig är det ett recept för en möjlig kaos och väldigt obehaglig situation för Ryssland.
Mm. Hans Levang.
Ja, jag vill nog gå tillbaka till det här med utnötningskriget, och det jag funderar på direkt kopplat till det här kriget, det som kommer påverka det som händer framåt är ju egentligen det som Ryssland eller Ukraina kan göra många gånger efter varandra. Det vill säga, vad och vilka förutsättningar har Ryssland och Ukraina för att faktiskt hålla ut i det här kriget under hösten och fortsätta använda, fortsätta få leveranser. Och det tycker jag är svårt att bedöma nu, vad det är som är möjligt att uppnå för de här två länderna under hösten.
Fredrik Wadström, vad ser du där i din ryska kristallkula där du sitter utanför skyddsrummet i Kiev?
Ja, jag tänkte mer ansluta till den här idén om modern teknik. Vi pratar om den som anfallsvapen och vad den kan fungera vid fronterna, men den fungerar under kriget också i den civila delen. Igår kväll när flyglarmet gick så kombineras ju de här apparna som skickar ut larm med olika telegramkanaler, den här sociala medieappen, där man får veta exakt vad som är på gång, hur många ryska flyg som är i luften och hur lång tid som förväntas innan de kan nå ukrainskt luftrum, vilket ger möjligheter till exempel i centrala Kiev för människor att välja att ska jag gå till det skyddsrummet eller ska jag gå till ett café som ligger under jord och har bra skydd eller ska jag försöka ta mig hem. Så att människor använder den här tekniken i sin vardag och väljer hur de ska agera på ett helt absurt sätt. Man bestämmer sig för att ja, men då tar jag sätt mig på det där kaféet och väntar ut det här bomblarmet, för de har en bra källare och en bra adress, så där kommer jag vara skyddad. Så tekniken och apparna funkar även i den delen av kriget för miljoner människor som bara är långt ifrån alla fronter.
Ja, krigets absurditet är väl det där en utmärkt bild för. Tack Carolina Wendel-Palin, forskningsledare för Rysslandsprogrammet vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Hans Livong, docent i försvarssystem på Försvarshögskolan. Och vår egen Fredrik Wadström, tidigare Rysslandskorrespondent, just nu Sveriges Radios utsände i Ukraina. Radiokorrespondenterna är slut. Lyssna på oss när du vill i appen SR Play eller på söndag i P1 klockan 18. Tack för oss. Tekniker idag var Joakim Persson, producent Anna Pandolfi. Jag heter Marie-Louise Kristola.